Podplay.
Krimpoddarnas krimpodd, Över min döda kropp, med mig, Anna Gabriella Ginghede och...
Jaha, Lena Sally Ljungdahl. Var det på det sättet
ja,
idag?
Ja, men vad fan, det är ju ett nytt år. Vi måste väl komma med något nytt någon gång.
Och det är att säga våra mellannamn.
Jag tyckte det var en bra start ändå, men nej.
Okej. Okay. Absolut. Ska vi köra skostorleken år 3? År 4, när vi ändå håller på.
Vem
fläcker
vet?
Ut oss.
Jag kommer att överraska.
Ja, nu är vi tillbaka med krimpoddarnas krimpodd. True crime på riktigt. Till skillnad från true crime.
2023 kommer bli så mycket true crime så att det kommer stå er upp i halsen, kära lyssnare.
Mm. Längre upp i halsen 7, som vår podd kommer till slut heta.
Nej, men det är väl så. Vi kanske ska nämna något om den då, Ljungdahl. Att vi har tagit ett litet nytt grepp om krimpodden. Det är ju en krimpodd, men ibland kan man ju förledas att tro att det är någonting annat.
Ja, och det har vi fått feedback på. Att det är dumt, att det är lite brokigt ibland. Inte för de lyssnare som redan känner oss, för de tycker att det har varit fantastiskt. Mm. Men för de som nosar upp krimpoddar och så hamnar de lite snett och undrar, vad fan har jag hamnat någonstans?
Just det.
Ja, så det där, därav så renodlar vi så att vi säger det på en gång. Om du lyssnar någon annanstans på podden än i Podplay-appen eller på podplay.se så kommer det se ut som att spaningarna är borta. Men det är de inte. De finns lika mycket som förr. Inte lika ofta som förr, för de kommer bara finnas en gång i månaden. Men de finns lika mycket som förr. Men du måste då lyssna på spaningarna via Podplay-appen eller podplay.se. Gör du det så kommer du se allt där, även torsdagsavsnitten.
Just det. Och om du lyssnar torsdagar, då kommer det bli krim för hela slanten. Så kan man säga.
Ja.
Så är det.
Och vi har lite annat i år också.
Ja,
vi ska ju ut på... Vi ska ut på vägarna och så här, som vanligt så hänger ni bara med och så kommer informationen komma er till livs längs med vägen. Vi kommer rulla ut mattan när det är dags.
Luta er tillbaka bara och häng med.
Men Anna, jag har tittat på dagens ämne.
Just det. Det kommer bli... Vi öppnar upp det här året ganska tungt.
Man kan säga så här, vi öppnar upp det här året som vi öppnade upp. Vårt första avsnitt var ju om döden, tror jag.
Var det?
Jag tror att vi... Eller var det vår pilot som var döden?
Ja, det är oklart. Jag tycker det känns som att det har varit mycket döden genom åren, så att säga.
Ja. Och nu ska vi faktiskt prata... nu är det nog skämtat, för nu ska vi prata om människor som inte kan vänta in döden, utan som aktivt vill hjälpa döden på traven. Och då pratar vi inte om suicid, för det har vi pratat om tidigare och kommer komma till igen, utan dödshjälp. Och det är ju ett ganska kontroversiellt, abstrakt ämne, men som är ändå ett ämne som vi kan förlita om det, för att för vissa är det den utvägen som man vill ha. Av olika anledningar.
Mm.
Och lite så här, hur ser det ut i Sverige egentligen? Och så.
Jo, men visst är det kontroversiellt. Och vi har ju hört talas om det medialt. Några gånger sista åren. Jag tänker på Björn Natthiko till exempel. Som valde att ta hjälp för att få dö. Få somna ifrån sin ALS. Alltså när det sker och det uppdagas så blir det ju allt. Så att säga, det föranleder debatt och mycket medialt intresse. Och det är klart att Så det är ju det är kontroversiellt i meningen att å ena sidan så är det ju varje människas rätt någonstans att få bestämma när man vill avsluta sitt liv. Det står ju varje människa fritt att faktiskt göra det. Att bestämma att man vill avsluta sitt liv.
Ja, så rent juridiskt så är det ju inte olagligt att ta sitt liv.
Nej, det är ett brott.
Nej.
Precis. Problemet uppstår ju när jag ber någon annan om hjälp att göra detta.
Mm.
Det är inte straffbart ju att hjälpa någon att ta sitt liv. Alltså medhjälp till självmord finns inte reglerat i brottsbalken.
Nej.
Men om du nu...
Du får inte hetsa.
Nej, och det kan ju vara så att du faktiskt inte är förmögen att ta ditt eget liv. Och kan behöva viss praktisk hjälp. Och det är ju där problemen uppstår rent juridiskt, tror jag. Man kan säga. Och sen handlar det ju om, å andra sidan då, hur många människor ställer sig till det faktum att man då skulle behöva ha en läkares hjälp för att ta sitt liv. Jag menar, den moderna sjukvården har ju till uppgift att i första hand rädda liv, inte ta liv. Så att, liksom det här handlar mycket om etiska aspekter och moraliska tankegångar och en massa annat. Men, och kanske är det just det som behöver hållas isär här i det här avsnittet. Liksom etik å ena sidan, moral och lagstiftning. Alltså vad känner du rent spontant kring det här? Alltså om du skulle hamna i en situation där du skulle utsättas för stort lidande i din sjukdom. Du har ju varit i en sån situation. Men om vi nu säger att du skulle få ett besked som innebär att du har kanske 6 månader kvar att leva. Och du vet att de här 6 månaderna kommer sannolikt innebära ett stort lidande. Inte bara för dig som är sjuk utan för din omgivning. Skulle du vara för möjligheten att få sätta ett datum när det här kan få ta slut?
Jag tror att eventuellt att jag skulle ha väldigt stora problem. Jag har ingen aning, det är mitt första svar. Men om jag känner mig själv, så om jag hade haft en aning, om jag hade önskat det ena eller andra, så tror jag att där och då att jag skulle ha ganska svåra problem att någon annan bestämmer åt mig. Alltså att man inte får välja det själv.
Just det.
Det fria valet. Sen förstår jag alla moraliska och etiska regler. Men en annan tanke som jag kom på nu när du sa det här, att man behöver hjälp. Jag har ju nu flera dagar farit runt i Sverige och utbildar om PDV. Där går ju många av gärningspersonerna ut in i döden med den så kallade suicide by cop.
Ah, vad intressant.
Det är på något sätt en jävligt snabb dödshjälp. De har bestämt sig innan de kliver in i situationen att jag kommer att bete mig på sånt sätt så att jag tvingar polisen att avrätta mig på plats.
Och det är väl det som är den grundläggande skillnaden. Den som då tvingas att skjuta till slut, den polismannen, gör ju det enligt gällande rätt, så att säga.
Ja.
Så att det är ju inte kontroversiellt på samma sätt, helt enkelt.
Nej, mer än att människor tar då beslut att du måste döda mig. Alltså jag bestämmer det åt dig. Det är en ganska tuff grej att göra. Man vill ju gärna inte skjuta ihjäl folk.
Verkligen.
Men du tvingar mig till det.
Ja. Men du, visste du att idag så tillåter faktiskt ett 20-tal länder i världen och en rad olika delstater i USNA någon form av legaliserad, alltså dödshjälp. Och då pratar
Jag har lyssnat på ett par poddar med människor då, det finns ett par dokumentärer, inte poddar, dokumentärer om folk som har åkt ner till exempel Schweiz.
Just det.
Det är starka berättelser, då är det anhöriga som berättar, men det är starkt.
Oerhört starkt. Det finns ju i huvudsak 2 modeller som man pratar om och som vi ska återkomma till. Oregon-modellen och Benelux-modellen. Det ska vi prata lite mer om lite senare. Men jag tänkte allra först att vi ska reda ut några begrepp. Jag har någon gång i historien på förekommande anledning behövt liksom läsa in mig lite grann på de här begreppen. Och jag minns när jag skulle sätta mig in i begreppen att det var inte helt lätt att liksom reda ut vad som är vad här. Så att jag har vänt mig till litteraturen.
Nej, jag... Det är inget nytt 2023.
Det är inte nytt.
Jag har vänt det hoppas mig till... jag att du aldrig slutar med.
Jag har vänt mig till statens medicinetiska råd.
Mm.
För det är nämligen så att de har gjort, för några år sedan så gjorde de en rapport som heter Dödshjälp, en kunskapssammanställning. Så jag vände mig till den rapporten för att vi ska lära oss lite mer om de här begreppen. Och då om man pratar om dödshjälp så menar man då en insats som ges efter uttryckligt önskemål från patienten. Där avsikten är att insatsen ska orsaka patientens död. Mm. Och detta kan delas upp i två former. Varav den ena benämns eutanasi. Och det handlar om dödshjälp som sker genom att någon annan än patienten utför den avgörande handling som leder till patientens död. Till exempel en läkare som utför den dödande handlingen. Till exempel injicerar då en hög koncentration eller hög dos av sömnmedel som leder till döden till exempel. Men vi har också det assisterade döendet. Och det handlar om dödshjälp där patienten själv utför den avgörande handlingen. Till exempel att en läkare då skriver ut det här medlet som sen personen i fråga ska ta för att döden ska inträffa. Och det här brukar också benämnas som läkarassisterat självmord. Så eutanasi eller assisterat döende. Och sen har vi också ett uttryck som vi har talat om ibland som heter passiv dödshjälp. Och det beskriver snarare en situation då man avbryter livsuppehållande åtgärder. Mm. Så att det är lite missvisande.
Man ger fan i att göra saker.
Exakt, det är mer att man avstår från att göra någonting. Och det är lite intressant, alltså jag har frågat runt lite bland vänner och bekanta och de blir förskräckta när man för det här ämnet på tal. För det är ju ett laddat ämne, så det kommer vi ju inte ifrån. Och ofta så blir det spontana svar, nej men fy, det ska vi väl inte ha i Sverige. Men sen när det liksom börjar sjunka in vad det här skulle kunna innebära för mig och för mina anhöriga. Och man försöker för, även om det hart när omöjligt att föreställa sig hur man skulle uppleva det i en sån situation, så finns det ändå en förståelse och intresse upplever jag hos de flesta, i alla fall i min omgivning, alltså för att det här skulle kanske kunna vara en bra sak att kunna få göra i Sverige.
Men alltså, det är vattendelare. Kris, sjukdom, skador, smärta. Det finns ju ingenting som är så starka katalysatorer. Nej. Att ställa sina egna fram till den dagen benhårda övertygelser mot väggen och syna dem i sömmarna och byta som då. Alltså människor har ju gjort någon sju helvetes lappkast värderingsmässigt när de själva blir drabbade av diverse.
Det är klart. Mm. Men lite intressant är det, även om det är en vattendelare så är det ändå lite intressant. Läkarförbundet gjorde en enkät bara för något år sedan. Och då tillfrågade man nästan 7000 läkare om deras inställning till detta med dödshjälp.
Mm, vad intressant.
Ja, verkligen. Och det ska sägas att det är ju många, många fler som ingår i Läkarförbundet än som har besvarat enkäten. Men ändå av dem, jag tror att det var ungefär 3-3,5 tusen som besvarade enkäten, så var 41% positiva till dödshjälp, 34% var negativa och 25% kunde inte besvara frågan, de visste inte. Tittar man på undersökningar bland i befolkningen så gjordes en undersökning av Novus 2017 och då var 61% av befolkningen som tillfrågades positiva till dödshjälp enligt då Oregon-modellen. Jag återkommer till det alldeles strax. 25% var osäkra och bara 14% var emot. Och man kan ju ändå tycka så här att det är ändå, om du frågar mig vad jag tycker så tycker jag att det är ändå så pass många som ställer sig positiva till det så att det skulle ju förtjäna, tycker jag, en rigorös utredning. Alltså rent politiskt.
Har man aldrig gjort det?
Jo, det
har
gjort flera.
Hur nära har vi varit en legalisering eller vad man nu säger?
Det kan jag inte svara på, men jag vet att det pågår ju naturligtvis aktiviteter för att försöka påskynda en utredning och förmå våra politiker att liksom våga ta i frågan. Så, och jag skulle bli förvånad om så inte också kommer att ske framöver. Och man kan ju fundera på, varför är det här så himla kontroversiellt? Så jag gick ut och läste på lite om argument då för och emot dödshjälp.
Mm-hmm.
Och argument för dödshjälp är att människor måste ju själva kunna få ha ett liksom inflytande över sitt beslut rörande liv och död.
Mm. Bestämmande rätt.
Bestämmande rätten, ja.
Mm.
Det är ändå rimligt, kan man tycka.
Det tycker man.
Ett annat argument är, i ett demokratiskt samhälle så bör en människa som lider av svår och obotlig sjukdom och kanske hög ålder kunna få en värdig och förberedd död på en tidpunkt som hen själv har valt.
Mm.
Och vetskapen att kunna få hjälp av samhället den dagen man inte orkar mer kan förebygga depression och självmordstankar. Så att man tänker sig att man skulle kunna liksom... Ja, förstår du?
Verkligen. Ja, den förstår jag verkligen. Mm. Alltså, att veta att om allting fullständigt skiter sig och du får så ont och sån att det lider så mycket eller dina anhöriga och sådär, att det då finns en väg ut, det kan ju faktiskt göra att människor orkar kämpa lite till.
Exakt.
Och under fram till den punkten kanske man kan också må lite bättre. Det är det de sa där, förebygga depression. Förstår jag precis.
Och det finns faktiskt ett flertal sådana exempel, inte då från Sverige men i länder där detta möjliggörs. Människor som har haft valet, som har satt ett datum längre fram, men som har levt förhållandevis väl och faktiskt avlidit i följd av sin sjukdom. Alltså att man inte har tagit det där sista steget. Och man kanske inte kan dra så långtgående slutsatser av det, men det kan man ju relatera till. Vet man att hjälpen finns där i horisonten, så är det klart att man kanske vågar och orkar leva lite till. Argumenten mot då?
Mm.
Skulle man legalisera dödshjälp så skulle det kunna innebära stigmatisering av personer med funktionsvariationer och funktionsnedsättningar. Och en liksom tillspetsad, vad ska man kalla det? Men så här, frågan om vilka som är värda att leva eller
fattar.
Inte.
Ska bara A-liven finnas?
Precis.
Ja, okej. Okay. Mm.
Och ytterligare ett argument mot, sjukvårdens uppgift är att lindra och bota, inte att döda. Dödshjälp står även i strid med Sveriges nollvision för suicid.
Mm, den är tuff att få ihop de två. Mm.
Verkligen. Patientens beslutsförmåga kan vara svår att fastställa. Det kan jag också föreställa mig.
Efter att ha jobbat som polis i 15 år har man träffat människor i alla deras mörkaste, skitigaste, fulaste, trasigaste, mest skadade former.
Mm.
Inte bara liksom sorg, utan sjukdom, svår psykisk ohälsa, svåra smärtor och så vidare. Det är många av dem man är enbarmligt glad över att de inte hade en beslutsrätt där och då.
Verkligen.
I det här skicket ska du inte ta några som helst beslut.
Mm.
Så den där förstår jag också.
Ja, men alltså det kan ju vara så att man har bestämt sig inte främst utifrån att man är så somatisk, alltså kroppsligen sjuk, utan man kanske faktiskt lider av psykisk ohälsa, en svårbehandlad depression till exempel och annat. Mm. Det kan ju vara så att en felbedömning har gjorts i vården som du vilar ditt beslut mot. Det kan ju också vara så att man faktiskt kan ångra sig och egentligen inte vill fullfölja. Det kan också vara så att man fattar beslutet av anledningen att man är en stor belastning för sin omgivning. Att man känner...
Nej, men fy, så mörkt.
Ja, verkligen. Verkligen.
Ja.
Plus, vi ska inte heller förringa att det faktiskt är så att någon då också skulle ta ansvar för att faktiskt utföra den här handlingen. Och det skulle kunna ha vissa känslomässiga och emotionella effekter för den läkare som faktiskt har till uppgift att avsluta någons liv.
Anna, jag har en reflektion nu.
Mm.
Och den är inte så vanlig när det kommer till mig. Det brukar oftast finnas fördelar och nackdelar och sådär.
Mm.
Jag kan liksom skriva under, det du har dragit nu, jag håller med om alla fördelar.
Mm. Samma här.
Och jag håller med om alla nackdelar.
Ja. Men det tror jag skildrar väldigt väl också den vattendelare som det är. Att det är inte 50-50, men det är ju faktiskt väldigt många som är för. Och det är något fler som är emot. Men jag menar, ja.
Men jag, för mig själv, att mitt svar blir att jag håller med om alla argument för och alla argument mot. Jag kan bara säga så här, det är ett symptom, eller det är ett tecken på hur jävla komplex frågan är för mig.
Ja, verkligen, verkligen.
Det här måste man ju verkligen begrunda och utreda. Och medans man gör det så sitter det ju x antal människor som faktiskt inte får välja medans. Ja. Eller de måste åka bort från Sverige.
Ja, men exakt. Möjligheten finns ju även för svenska medborgare att åka till exempel Schweiz och få hjälp. Men det är ju oerhört kostsamt och tar också en ganska lång tid att få sin sak liksom utredd och få grönt ljus för att åka.
Men det måste jag ändå säga, om det här blir liksom kutym inom svensk vård, då tror jag och hoppas en sån här fråga ska ta ganska lång tid. Om vi nu ska motverka de här nackdelarna måste man ju på något sätt utesluta all form av impulsiva beslut. För då verkligen är vi ju på suicid och det har vi ju nollvision mot.
Mm.
Ja, det är superkomplext och jag vet att du efter pausen, vi är jätteintresserade över hur det egentligen går till då, de här modellerna som du pratar om. Vi går på paus innan. Välkomna tillbaka, det är krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Och idag pratar vi om dem som möjligen skulle önska död, men inte får, i alla fall inte i Sverige. Men det finns lite modeller utomlands och det ska Anna nu berätta om. Hur gör man?
Mm. Nej, men jag nämnde ju Oregon-modellen och Benelux-modellen. Och Oregon-modellen förekommer idag i ett antal stater i USA. Och den föddes i slutet på 90-talet och innebär att läkare alltså får skriva ut en dödlig dos läkemedel som patienten intar själv. Alltså så kallat assisterat döende. Men där ställs ju då vissa krav som då förutsätter en ganska rigorös utredning. Och kravet är att patienten bedöms vara terminalt sjuk, alltså att man ska ha högst 6 månader kvar att leva. Så det är liksom en grundförutsättning för att kunna få den här hjälpen då enligt Oregon-modellen. Och det är den som har föreslagits ska kunna införas även i Sverige, vet jag.
Okay.
Sen har du då Benelux-modellen som har ännu lite fler år på nacken och som föddes i Nederländerna under 70-talet.
Får jag bara fråga en till på Oregon? Du som är medicinskt kunnig.
Ja.
Patienten själv ska ta det. Kommer det här, sker det fortfarande på sjukhuset under övervakning av någon? Eller får du med dig pillen och går hem?
En jättebra fråga. Jag kan inte svara säkert på den, men jag föreställer mig att det här ska ske. Det måste ju ske kontrollerat av en läkare som kan övervaka liksom att det här verkligen
så att det inte
också
går fel.
Så det inte går fel. Jag inbillar mig att det här skulle kunna ske både hemma och på sjukvårdsinrättning. Jag skulle kunna tänka mig det. Men jag kan inte ta gift på det, höll
jag
på.
Nej, jag tänkte säga det. Säg nu för fan inte ta gift, Anna. Och det gjorde du.
Ja, det där får du klippa, Oliver. Nej.
Jag bara, nej, Anna. Ja, där kom den.
Nu kör vi. Jag tar foten ur klaveret och ger mig på Benelux-modellen då istället. Som förekommer bland annat då i Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Och det grundläggande kravet där för att få dödshjälp, det är att man har ett outhärdligt lidande som inte kan lindras på annat sätt. Men det finns alltså inget krav på att du ska lida av en, alltså vara terminalt döende i en sjukdom.
Nej, det är själva smärtan alltså.
Ja, så att, lidandet. Ja, lidandet. Så här inkluderas ju då faktiskt även människor som lider av svår psykisk sjukdom.
Mm.
Och i Beneluxländerna så är då också eutanasi tillåten. Där alltså då patientens läkare själv utför den avgörande handlingen som leder till döden. Ja, och sen finns det några andra länder som har lite varianter av de här två modellerna. Men det är Oregon-modellen och Benelux-modellen som är de vanligaste. Mm. Och jag nämnde tror jag inledningsvis att det har ju, alltså det bedrivs viss lobbying. Eller i alla fall påverkansförsök på våra politiker att liksom ta tag i den här frågan och utreda den ordentligt. Och det är framförallt Riksföreningen Rätten till en värdig död som går i bräschen för detta. Och jag blev lite nyfiken så jag gick in och läste på. De har en jättefin hemsida där man kan få ganska mycket och bra information. De har hållit igång sedan 70-talet. De hade sitt första årsmöte 1974, vilket förvånade mig. Alltså att det har funnits en sån här intresseorganisation så länge och att man trots allt har hört så lite om den. Men utgångspunkten för den här föreningen det är att varje människa ska själv få bestämma över sitt liv så länge inte detta går ut över någon annan människa. Tycker jag är en ganska fin utgångspunkt.
Det är
rimlig. Och RTVD som föreningen förkortas, de har då varit väldigt aktiva eller är aktiva i samhällsdebatten. De har skrivit ett antal debattartiklar och förekommer i massmedia. De har en egen tidning som heter Bulletinen. De håller föredrag och med. Jag tror till och med de var med. Jag vet i alla fall att det var några sådana punkter i Almedalen i somras när vi var där. Så att de försöker då liksom lyfta de här frågorna i olika typer av forum. Och RTVD är också medlem i liksom globala nätverk kring de här frågorna. Bland annat i World Federation of Right to Die Societies.
Mm. Ja, tankar? Alltså... Att liv och död, det är någonstans där vi alla är. Jag antar att de bedriver en hel del forskning och samlar information och så vidare. Det är nog sådana där organisationer som man överhuvudtaget inte tänker på förrän man själv är på väg att dö eller någon av hans anhöriga. Då blir sånt där jätteviktigt helt plötsligt.
Mm.
För då ska du behöva ta ställning och tänka saker. Och fram till den dagen så skiter du vilket om de finns eller inte. Alltså det är lite så med de här frågorna.
Mm.
Att när du inte har blivit approcherad för det här mörkret så åker du liksom slalom med tajta käppar genom livet. Och så helt plötsligt så får du en curveball. Och då helt plötsligt så sitter du och läser på deras hemsida om Benelux och Oregon-modeller.
Ja, men precis. Och den här föreningens syn på möjligheterna för hur det här skulle ske, det är ju med utgångspunkt från Oregon-modellen, om jag har förstått det hela rätt. Du ska vara 18 år eller äldre, du ska vara beslutskompetent, det vill säga du ska själv kunna vara kapabel att fatta det här beslutet och också kommunicera beslutet med din läkare och dina anhöriga. Du ska behandlas av läkare och lida av diagnostiskt bekräftad då, terminal sjukdom eller tillstånd som medför outhärdligt lidande. Men du ska också självständigt kunna tillföra då det här livsavkortande preparatet.
Och då känner jag så här, nu kanske jag blir krass.
Mm.
Men ska du uppfylla allt den här listan, då kan du inte heller vänta för länge. Alltså jag tänker på människor som har så ont och är så Men tänk ALS, kan ju knappt röra dig. Så du kan bli diskad på slutet för att du inte är tillräckligt kapabel. Så du måste nästan göra det när du är tillräckligt kapabel för att kunna göra det. Det är väldigt komplext. Det var bara det jag försökte.
Ju, verkligen. Ja. Vi kan ju inte föreställa oss liksom när man fattar det där. Alltså, hur ska man veta när i processen ska jag liksom då ta det här beslutet? Men det är så många tankar som väcks när vi pratar om det här. Utöver att läkaren då förväntas då förskriva det här preparatet, så innefattas ju också naturligtvis att läkaren måste göra en rigorös utredning och ha liksom kommunikation och dialog med patienten och dess anhöriga, såklart.
Är det här en särskild typ av läkare? Sjukvården hamnar terminalläkarna? Är det på palliativvården? Är det de som ska sitta
det är nog delvis...
sätta rödlapp på folk?
Ja, du menar de som kommer sen om det skulle genomföras?
Nej,
eller?
De som ska göra de här utredningarna. Vem är det liksom det, inom den ramen för den vanliga sjukvården? Är det överläkaren på Radiumhemmet? Är det överläkaren på Thorax som också ska säga nej, nu är det nog kört för din del. Nu åker jag på en utredning. Eller i de här andra länderna, man undrar om det finns liksom särskilda läkare som gör de här utredningarna huruvida du ska ha rätten att ta livet av dig. Eller att vi ska hjälpa dig med det.
Spännande. Ja, verkligen. Och jag tänker att det ställer ju höga krav på den läkaren. Den läkaren måste ju ha god kunskap om liksom, psykiatri, tänker jag. Alltså psykets sjukdomar och den somatiska delen. För att kunna...
Och jävligt god kontroll över den patienten.
Ja.
Över tid.
Ja.
För att kunna bedöma om du är beslutskompetent.
Ja. När jag tittar på vad det är för läkare som ingår i föreningen eller som har varit... så är det är ju någon läkare som är docent i typ etik. Någon som är gammal överläkare i psykiatri. Alltså det här är ju väldigt meriterade doktorer. Väldigt liksom omtyckta och kunniga och kompetenta. Så att det är ju läkaren ska ju då förväntas ju också då såklart säkerställa att det här preparatet frivilligt intas och eller då självständigt tillförs patienten så att det liksom går rätt till, om man säger så. Och sen ska läkaren underteckna en dödsattest och ange vilken underliggande sjukdom eller tillstånd som har funnits.
Mm.
Ja, men de redogör väldigt snyggt, tycker jag, på sin hemsida för hur det här skulle kunna gå till, vilken gängse synen är då bland förespråkarna för ett sånt här upplägg, och också tydliga med att det här inte ska föranleda påföljder, för att det inte är straffbara handlingar, helt enkelt. Men man nämner också några undantag från detta. Om man i syfte att orsaka patientens död avsiktligt ändrar eller förfalskar en begäran om förskrivning av livsavkortande preparat, eller döljer eller förstör en patients återtagande av en sån begäran, så ska det medföra straffansvar enligt brottsbalken.
Ja,
det är ändå rimligt. Eller om man medvetet tvingar eller otillbörligt påverkar en patient att begära eller tillföra sig livsavkortande preparat. Eller att man utan patientens vetskap eller samtycke själv tillför patientens sådant preparat, ska vara förenat med straffansvar enligt brottsbalken. Det är ju fullt rimliga ställningstaganden.
Det får man lov att tycka.
Ja. Men ska vi prata lite grann om, Lena, vad som faktiskt gäller enligt svensk rätt idag? Alltså, vi pratar ju brottsbalken här, men faktum är ju att det är ju ganska många regelverk som berörs av de här frågorna.
Ja.
Faktiskt.
Alltså brottsbalken har vi ju massa gärningar i, saker som vi ska låta bli att göra mot varandra.
Mm.
Varken man ber om det eller inte.
Ja, men exakt.
Men du har ju hittills pratat jättemycket om läkaren, om vården. Ja. Och de har ju också allsköns grejer att hålla sig till.
Ja, men så är det ju. Det finns ju ett flertal lagar som reglerar hur vård ska utföras. Vilka rättigheter man har som patient i vården och så vidare. Och många av de här berörs ju mer eller mindre av de här frågorna. Det är ju till exempel, det är idag accepterat att man alltså får avbryta livsuppehållande behandling om en patient bedöms inte ha någon nytta av behandlingen och det faktiskt kanske snarare skulle medföra ett längre lidande. Den typen av principer finns idag väldigt väl.
Kan du säga något exempel?
Till exempel om en patient respiratorvårdas. Men är, vad vet jag? Alltså jag är för okunnig rent medicinskt på att kunna kanske ge ett mer konkret exempel. Men jag tänker att det kommer inte, alltså utvägen är densamma. Oavsett vi avbryter idag eller om 2 veckor. Men patienten riskerar löpa risk för en infektion under de här sista veckorna kanske. Vilket skulle försämra andningen mer eller vad vet jag.
Men, ja, men redan idag så avslutar man ju vård när man konstaterar att det enda som håller den här människan vid liv är att vi pumpar in och ut i luftvägarna. Ja. Så när vi slutar med det, oavsett om det är idag, morgon eller om 3 veckor, så kommer slutet vara detsamma. Mm. Och då så är det bara att ta ett beslut för anhöriga, när ska vi göra det?
Mm. Och ett annat exempel kan ju vara att avsäga sig ytterligare strålning till exempel eller kemoterapi för en cancer i syfte att bromsa en cancer om cancern slutligen likväl kommer att avsluta ditt liv.
Ja.
Det är ett annat exempel. Det har man rätt att avstå ifrån. Det är också så som vi var inne på att medhjälp till självmord är inte straffbart i Sverige. Och det innebär ju alltså att du kan inte åtalas för att ha hjälpt en annan människa att ta sitt eget liv. Men utmaningen här blir ju då att läkare och vårdpersonal, de ska ju utföra sitt arbete helt och fullt i överensstämmelse då med vetenskap och beprövad erfarenhet. Och idag så anses det inte som att assisterat döende lever upp till de här kraven.
Då, Anna, är det dags för en paus igen och efter den vet jag att du ska dra några av de rättsfall som vi faktiskt har haft i Sverige på temat dödshjälp. Då är ni välkomna tillbaka till Över min döda kropp igen. Rättsfall, Anna.
Rättsfall kommer här. Nej, men det finns inte så himla många rättsfall från Sverige. Jag tänkte nämna några få. Vi har ett från 1996. Då var det en mamma som då på begäran har lagt tabletter i sin svårt sjuka dotters mun. Dottern valde själv att svälja ner tabletterna med vatten och vin som modern då hade ställt fram. Det är dottern.
Ålder på den här dottern?
Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Jag ville inte veta. Eller?
Nej, okej. Okay. Nej, jag respekterar detta.
Ja. Hovrätten ansåg att moderns handlande inte ensamt kunnat orsaka dotterns död utan endast möjliggjorde hennes egna då självmord. Och då ansåg man modern ha handlat osjälvständigt som medhjälpare till självmord.
Okej.
Okay. Så att hon dömdes inte för detta.
Nej.
Och ett lite nyare fall som jag faktiskt minns, det är nog inte mer än något eller några år sedan, då var det fråga om en dom i
hovrätten. Förlåt Anna, jag måste bromsa in där. Fy fan, vilken situation. Alltså säg att du har en dotter, jag var tvungen att låta det bara sjunka in. Du har en dotter som är svårt sjuk, vi vet inte av vad och vi vet inte av ont. Någonstans har de här två, då enligt det här rättsfallet, kommer fram till att nu ska ditt liv avslutas och din mamma kommer hjälpa dig att ta livet av dig med tabletter och vin. Fy fan, vad mörkt. Nu kan du få gå vidare. Jag var tvungen att få det ur min kropp.
Det är så mörkt. Ja. Det är så mörkt.
Ogreppbart.
Men jag förstår också när jag har läst lite om det här och läst de här fallen så förstår jag att de som står bredvid, de är så övertygade om, eller de har varit så övertygade om att det här lidandet har varit så svårt och så jobbigt.
Ja.
Så man känner ändå sympati för dem.
Ja, självklart. Alltså, det kanske, jag vet ingenting om det där. Det kanske var det finaste den där mamman någonsin hade kunnat göra, att hjälpa dottern ur den där smärtan, eller vad det nu var.
Mm.
Men ändå, hur tungt.
Men det jag också tänker spontant, det är, finns det förbättringspotential här för den svenska palliativvården, tror du? Är det så att liksom man skulle kunna mötas här någonstans? Om man skulle kunna få en tryggare och mer fridfull död tack vare palliativvård? Om du förstår vad jag menar.
Jag förstår. Ja, alltså det känns som att när inte samhället godkänner, nu ska absolut inte ni koppla ihop det jag säger nu, men i de länderna när det inte är OK med abort, så kommer abort fortfarande ske, men på ett svårare, sämre, farligare sätt, som kanske också skapar mer trauma. Och när det finns, så gör man det inom ramen för vetenskap. Man får skydd, stöd, avlastning. Det finns säkert traumateam, psykosociala enheter. Alltså hela den apparaten. Den kanske är svårare om man gör i löndom i sitt hem. Kanske.
Kanske. Ja, intressant.
Det
här fallet från nedre Norrland, det minns jag. Det läste jag en del om när det rapporterades om i media. Och då handlar det om en man som hjälpte sin hustru genom att injicera henne med morfin. Och oxycodon och vad det var. Och då var det så att hustrun hade beslutat att ta sitt liv, men hon var för sjuk. Så att hon klarade inte av att själv ta det här preparatet, eller preparaten. Hon kunde inte använda sina händer och armar, om jag minns rätt. Så maken hjälpte henne då genom att injicera henne med dödliga doser av de här preparaten. Och jag minns det här för att det här var ju väl dokumenterat också. Alltså den, jag tror, om jag inte missminner mig, så till och med videofilmades ju hennes så att säga muntliga utsaga. Att hon verkligen ville att det här skulle ske och att hon har lämnat sitt samtycke till att det här ska ske, att det här är hennes innersta liksom önskan. Men det här samtycket från hustrun ansågs inte frånta honom det straff rättsliga ansvaret. Så att han dömdes faktiskt som för gärningsmannaskap och inte då som medhjälp till självmord. Så han dömdes till 1 års fängelse för dråp.
Alltså jag tänker att i den situationen som den där familjen har befunnit sig i, och han har sett henne i den här smärtan, jag gissar hejvilt, jag är inte så involverad i det där ärendet, så tänker jag att man ponerar att det skulle kunna bli så att jag blir dömd för det här. Och jag ger fulla fan i om jag får sitta i fängelse 1 år eller inte. Min fru ska inte lida en dag till. Nej. Och nu vill hon ha hjälp. Man kan tänka sig att det kanske sker ett sånt.
Jag tror att det finns ganska många sådana barmhärtighetsaspekter på detta. Alltså att man gör det faktiskt av kärlek till någon annan. För ytterligare något år sedan så var det ju en annan läkare som också har omnämnts en hel del i media och i läkartidningen och så, som hjälpte en svårt sjuk man, han hade ALS, som hjälpte honom att få sova in i döden genom att förse honom med ett potent sömnmedel helt enkelt. Och det här slutade i att när läkaren blev av med sin legitimation, och bara för en vecka sedan så såg jag att det hade kommit en dom. Han dömdes inte för dråp, men han dömdes för narkotikabrott. Därför att det här preparatet kan man inte, det är avregistrerat i Sverige.
Ja, felaktig hantering av narkotiska preparat.
Ja, precis. Mm. Så att utfallen spretar lite grann, men det är ganska oprövad mark rent rättsligt, juridiskt skulle jag säga. Skulle svenska lagstiftningen kunna hantera, tror du, Lena, den här typen av, ja, vad ska vi kalla det? Gärning är väl fel att säga, men agerande kanske?
Ja, det är såklart att den skulle. Vi har redan idag lagar som är rätt godtyckliga. Se bara på nödvärnsrätten. Det är fruktansvärt mycket å ena sidan och andra sidan. Och hur upplevde du situationen och förstod du vad det var? Men juridik är ju en bedömningssport, så det skulle säkert bli väldigt många och intressanta och långa rättegångar där man behöver å ena sidan och andra sidan. Mm. Men man behöver ju såklart landa i vad är brottet, vad är rekvisiten för brottet, både de subjektiva och objektiva. Det får inte bli för luddigt och abstrakt, men det tror jag att man skulle klara av. Men jag tror att det är svårt och det är mycket ansvar på rätt många. Jag skulle säga att det är ett jätteansvar på åklagarna för att driva det i bevis i så fall.
Ja, intressant ämne och jättetungt tema, tycker jag. Jag skulle vilja säga bara så här, som representant på något sätt från rättsväsendets sida, att jag tror att vi skulle behöva lära oss mer om det här. Det är en sällan företeelse ju, men när vi står inför det så behöver vi ju veta hur man ska agera och förstå vad som är straffbart och inte. Var går gränsen mellan, så att säga, att ha hjälpt någon själv aktivt ta sitt liv, eller mer aktivt tillfört substans, eller aktivt påskyndat döden, eller alltså så här, det är liksom inte
förmått
alltså,
påverkat beslutsprocessen. Det är jättesvåra grejer. Ja, det tror jag att rättsväsendet, efter att ha varit i rättsväsendet många år, man har inte fått så jättemånga utbildningstimmar på temat dödshjälp.
Verkligen inte. Och det speglar väl kanske lite grann behovet. Det kanske inte har funnits, för att det här händer så pass sällan ändå, att man ställs inför det, men ändå. Nåväl, det var
bra
det
gjort, det. Anna.
Tack.
Jätteintressant. Jag hoppas att ni där ute också tyckte att det var intressant. Det här är ju sån här ett ämne som man hoppas att man aldrig kommer behöva ta ställning till.
Verkligen.
Men några av oss kommer ju toucha ämnet, varken vi vill eller inte. Antingen själv eller via våra anhöriga.
Tyvärr så är det ju så. Men du, innan vi lämnar över ordet helt och fullt till dig, för du tänker bruna ur din rövhatt idag.
Ja.
Eller?
Ja. Göra. Ja då, absolut.
Ska vi ta lite samhällsinfo? Ska vi bjussa på lite kommande aktiviteter för oss?
Det tycker jag.
Vi kan ju ändå nibbla lite på vad vi har på agendan.
Jag bläddrar upp almanackan här, kände jag precis. För det var därför jag varit så tyst. Jag var er egentligen.
Ja.
Nej, men vi börjar väl i april?
Ja, det gör vi.
Ja.
Vad är det som händer april då?
Jag bläddrar frenetiskt. 15 april så dyker vi upp i Varberg på deras härliga, vad det nu heter, kulturhus-ish. Och har livepodd. Och vi kommer ha det i quiz-version. Vi har krimquiz i Varberg.
Det ska bli så kul, tycker jag.
Ja.
Ja. Och jag tror att många sitter nu och säger, nej men herregud, jag har ju 50 mil till Varberg, eller i april så tänker jag vara nyförlöst och sitta hemma och amma hela dagarna, vad vet jag.
Tänker vad?
Men deppa ej, vi ska kanske inte ännu gå ut riktigt med formerna för vad som ska ske konkret. Men vi kan i alla fall utlova att vi kommer åka ut till fler ställen under
året.
Vi
kommer dyka upp. Jag kan säga så här, i maj kommer vi vara väldigt långt söderut i Sverige.
Det kan man säga.
I början på juni kommer vi vara rätt mycket västerut i Sverige. Och i oktober lite i mitten och sådär. Så att det kommer bli fler städer med andra grejer.
Just det.
Så att om ni bor runt om i Sverige så kan det komma tillfällen att träffa oss här och där.
Om ni bor runt om i Sverige. Ja, ja men det är ändå...
Tycker du var för diffust?
Nej, inte alls. Inte alls. Jag tycker det är
och var hittar de infot?
Bra. Var? Infot. Ja, infot för bövelen. Ja, men det är ju främst på vårt kära Instagramkonto. Ljungdahl och Ginghede. Och kommer det väckas frågor nu hos er, så räds inte att ställa dem till oss. Vi kan inte utlova svar på allt. Det dräller i perioder in så mycket
frågor. Det tåget har gått.
Ja, men testa gärna på hej@ljungdahlochginghede.se.
Och innan jag kommer med rödhatten, glöm för guds skull nu inte, om ni vill höra på spaningen, så på måndag söker ni upp spaningen, eller ni söker upp vår podd, men ni får göra det via Podplay eller podplay.se. Då finns spaningen där, som vanligt, på måndag.
Jajamän, så kommer det bli. Men nu, Lena.
Ja.
Ta mig till rövhattarnas värld.
Rövland.
Lenas rövhatt.
Jag befann mig över jul och nyår jättelångt bort ifrån Sverige. Jag var på Mauritius.
Det var väl ett jävla tjat, kan jag tycka. Gud!
Ja, det är korrekt. Jag hade, det var okej, Anna. Det var okej där, måste jag säga.
Du skickade bilder från någon form av paradis som jag fick ta del av under den mest högintensiva form av julberedskap i ett landskap helt utan färger. Och i minustemperaturer.
Du är så rolig också, för i princip 9 av 10 mina vänner, alla utom Anna, de svarar alltid så här: åh, fy fan vad nice, mer bilder, äckla mig, ge mig
bara
allt. Nej,
jag vill
Anna Ginghede, Anna Ginghede svarar alltid med så här: kul, här är det, blåser det spik, grått, jag har långkalsonger och så vidare. Så att jag började skratta åt det där, att det kommer aldrig liksom komma ett så här, åh, fy fan vad här.
Och det roligaste, det fick du allt.
Det roligaste var när du gick in på min mans Facebook och grattade honom till 50-årsdagen. Och det roligaste det med det var så här: grattis på 50-årsdagen, hoppas du har det bra. Här är det minus 18 grader. Det är fantastiskt.
Ja, jag tycker det är inte mer än rätt.
Men
den
i alla
svenska
fall,
avundsjukan kan vi paketera det som.
Den är fantastisk. Ja. Du äger den. Men det är inte du som är rövhatten, Anna.
Nej.
Det har du redan blivit en gång.
Ja, det har jag blivit.
Nej. Vi befinner oss på restaurang.
Ja.
Ja. Och det är så att min man fyller 50 när vi är där.
Just det. Lilla svinet.
Vi sitter, vi är 10 personer. Vi har satt honom på kortändan.
Ja. Yeah.
Han har fått välja restaurang. Han har blivit firad till frukost, till lunch, till middag. Vi har varit ute och snorklat. Det har bara varit så här, lyx, 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 lyx. Han har också fått välja middag. Så han sitter där på kortändan. Och han har valt den restaurangen för att vi hade varit där en gång tidigare. Och alla var som mest nöjda med den. Den var väldigt härlig, en italienare. I alla fall, min man är inte en person som klagar så ofta. Framförallt publikt. Nej, vi har varit på restaurang förr som har inte gjort oss särskilt imponerade. Han säger inte ett ljud. Han skulle aldrig gnälla liksom på servitören eller kocken eller något sånt där. Om han betalar med en 5-hunka men får tillbaka växel som om han hade betalat med en 100-lapp, då kommer han inte ens säga till. Nu har jag målat upp profilbilden. Han sitter här nu på gaven. Och det tar jävligt lång tid innan efterrätten kommer in. Det gör det. Det är sådär så att man börjar, du vet, fan, kan vi inte åtminstone få in kaffet sådär. Och då ser jag på honom att det börjar klia lite i honom. Så han böjer sig över, för det står någon och håller på med något annat bord. Så säger han så här: ursäkta, kan vi åtminstone få dessertmenyerna? Lite vaston.
Men,
alltså sådär. Ja, förlåt.
Sa han det på svenska?
Nej, det sa han inte. Det,
men jag bara förstår ju att det tar tid om de inte har förstått, menar jag.
Du tänker så.
Förlåt.
Nej, du får försöka översätta in i ditt huvud. Han säger: ursäkta, kan vi inte få menyn? Det har tagit lite lång tid. So far so good. En liten
uns av
i rösten.
Ja, fanns lite udd, ja.
Ja. Sen ser ju jag vad som pågår bakom hans rygg.
Aha.
För att vi bor ju på ett lyxställe. Och det är såklart att de på något sätt har koll på att det finns någon som fyller år. Vi har inte sagt
något.
Så bakom hans rygg så börjar nu hända saker. Jag ser champagnen kommer in på ett liten rullvagn en bit bort. Det bärs in 10 champagneglas. Det kommer in en ganska liksom fin tårta och sådär.
Oj, ja.
Detta ser ju jag just. Så att jag tänker så här, gud, han kommer bli så överraskad, vad kul.
Ah,
och jag håller minen. Då kommer en liten man, en supervänlig servitör.
Aha.
Han står alltså med en tårta i sin famn och håller samtidigt i champagneflaskan med ljus i tårtan.
Ja.
Och böjer sig. Mattias, min man, han ser inte det här.
Nej.
Han är så arg inte. Nu.
Ja.
Nej. Så han
har fullständigt nu. Ja.
Han brunar ur. Medan servitören står med tårtan under hans haka så säger han, det har tagit 40 jävla minuter att få fram några menyer. Och jag tittar på den här situationen bara, men är han blind? Han har en tårta under hakspetsen som de nu har bakat till honom och så vidare. Och den här gubben säger så här, yes, I'm so sorry sir.
Nej.
Typ, vad fan ska jag göra? Så jag börjar garva och gör den här, du vet, hallå, bryt, cut. Och när han får syn på tårtan och ser mig och liksom läser situationen, då sätter han på sig själv en rövhatt. Det ser ut som att han aktivt letar efter den här knappen som gör att golvet
kan öppna sig. Ja, precis.
Ja, nu försvinner jag.
En snabb exit behöver han.
Ja, jag tar giftsprutan nu, rakt upp och ner bara.
Gud, alltså.
Alltså jag skrattade, och det hade inte varit kuligt alls om det hade varit en person som var sån. Men just att han aldrig klagar, gör det den enda gången när det står en jävla och försöker mula med en stor chokladtårta och champagneglas. Han mådde då hela kvällen, kunde släppa det här. Hela kvällen. Och jag tvålade in det. Jag fortsätter. Varje dag vaknar jag. Tänk att du skällde ut den här personen när han hade varit så snäll. Tycker jag jätteroligt.
Nej, men jag
så
hade
det är min man som blir veckans rövhatt.
Alltså jag känner så med din man. Jag hade mått så dåligt. Gått ut och hängt min gran, tror jag. Eller det egentligen fanns det. En palm.
Palm.
Ja. Fy vad jobbig känsla.
Ja, men alltså... Och det är ett par situationer gånger i ens eget liv där man har läst en situation så jävla fel.
Ja.
Och när man inser det och man känner man började vet så här, hur ska jag krabbgånga mig ur det här? Det är jätteroligt.
Oh.
Fast jag har inte vett att må så dåligt, men ja, nej, det blev han.
Gud.
Du hade dött.
Oh, jag känner att jag får nästan ett sympaticus på slag nu, as we speak. Alltså, för det här, det hade kunnat hända mig också, det är det som är det värsta. Jag kan ju också ha en viss på tålamod i de där lägena.
Ja, men det roligaste var coping-strategi, att han försökte dra med oss alla under bussen det första som hände. Han bara, men ni uppviglade mig, ni tycker också att det tog lång tid. Ja, fast det var bara du som skällde ut han med tårtan.
Ja,
det är det som är skillnaden.
Åh, nej.
Ja, vad jätteroligt.
Kult. Ja, är roligt. Men hälsa och gratta då. Ändå.
Vadå, från Örebro där det är minus 12 grader och du har långkalsonger på dig.
Nu har i alla fall han också typ minus 12 grader, så då kan han få sig.
Nu har alla det dåligt.
Grattis, det är mycket bättre. Det gör mig glad.
Oh.
Mm. Här då. Ni såg ut att ha haft det ljuvligt och det unnar er.
Och det är som bortblåst nu efter några dagar hemma. Man vet inte ens om att man har varit där längre.
Gud, det är nästan ännu sorgligare. Men hörni, snart kommer vi att höras igen. Inom en mycket snar framtid.
Det kommer jag på måndag. Och nästa torsdag, ska vi säga redan nu vad vi ska göra? För vi vet ju det.
Ja, kan vi göra.
Eller vet vi det? Ska vi prata om sprängningar och bombningar?
Skjutningar och sprängningar?
Nej. Exakt, det var ju det jag sa.
Ja.
Typ. Vi ska
då
väl
smäller
sammanfatta...
vi av det avsnittet, så att säga.
Ja.
Nej, men
vi ska sammanfatta det väldigt dystra året 2022 när 61 personer i Sverige har skjutits till döds inom ramen för gängen.
Mm.
Det ska vi prata om nästa torsdag. Men däremellan är det spaning.
Där och hopp och lek. Mm. Så ta hand om er där ute.
Ha det gött.
Bye.
Bye.